Hej kära radiolyssnare, detta är Radio Tyresö 91,4 MHz. Här kommer kapitel 21, del 2 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö, skriven av Jenny Maria Ödman 1886. Men först en kort resumé. Vanja har vistats på Kumla för att skolas av en guvernant till att bli en fin dam. Men nu har Vanja flytt från Kumla och är tillbaka på Tyresö slott. Vanja har isolerats och Greger och Ethel planerar giftermål. Vanja har fött sitt barn. Kapitel 21, del 2. Förrådd. Då Marsa samma dag kom ut i förstugan stod då där lårar och korgar uppstaplade över varandra. Det voro allesammans överfyllda med läckerheter till det stundande bröllopet. Hon fick, just som hon skulle smyga sig upp för trappan, sikte på en buteljkorg. Hastigt sträckte hon ut handen, grep en butelj och gömde den under sin sjal. Marsa vred mycket försiktigt om nyckeln i låset till tornkammaren. Vanja hörde henne visserligen komma in, men hon brydde sig icke därom, utan låg fortfarande med bortvänt ansikte. Hon lyssnade icke till vad Marsa hade för sig, där hon gick av och an i rummet, sökande efter en korkskruv, vilken hon lagt ifrån sig på förmiddagen. Hon fick slutligen fatt i den och satte den varsamt i korken på buteljen. Det var länge sedan jag smakade en tår, och då var det brännvin. Det här är visst något bättre upp, tänkte hon, under det att hon luktade på buteljens innehåll. Jag kan lugnt taga mig ett rus, fortfor hon i sina tankar. Försten kommer icke hit, min sann, och barnungen där nere sover nog sedan hon blivit mätt och fått varmt. Den lilla Vanja ligger stilla, hon kan icke komma ur bädden. Den gamla ruslyssna kvinnan böjde huvudet bakåt under det att hon drack ur buteljen och ställde buteljen ifrån sig på golvet. Det var tur att hon ej slog sönder den, ty hon satte den allt annat än varsamt ifrån sig. Hon försökte att resa sig upp, men sjönk ned igen på pallen. Av det buller hon åstadkom rycktes Vanja upp ur sina drömmar. Hon hade ej längre så svårt att röra sig i bädden. Sedan föregående dag hade hon känt krafterna så småningom återkomma. Hon hade till och med en gång, medan Marsa var ute, försökt att sätta sig upp. Och det gick verkligen. Marsa, sade hon, då hon såg hur den gamla satt med nedsjunket huvud och armarna utsträckta ifrån sig. Marsa, ropade Vanja, hur är det fatt? Är du sjuk? Ett snörvlande ljud hördes endast till svar. Ah, ett ljus uppgick för Vanja. Jag förstår hur det står till. Hon är drucken, den arma varelsen. Vanja lade sig ned igen och svepte täcket omkring sig. Hon kände ingen oro över att Marsa var drucken. Ty hon tog för avgjort att hon ej kunde komma ur fläcken utan skulle sitta där hon satt till dess att ruset ginge av henne. Inbilla sig icke längre några tokerier, hördes plötsligt Marsa utbrista. Vanja skänkte först ingen uppmärksamhet åt Marsas pjoller. Det roade henne dock sedan att lyssna därpå. Hon förstod likväl ännu icke att Marsa i ruset förrådde en stor hemlighet. I kyrkan skall viksen ske förstås, eftersom försten avsvurit sin religion. Fy tusan, hon spottade och fräste som en katt. Fy tusan, säger jag, att han fallit i djävulens våld. Hon ville det förstås, den där stolta friherrinnan Wildebrand, för att hon skulle få honom med sig i helvetet också. Vanja blev mera uppmärksam. Var det någon mening i Marsas ord? Kunde yrsen ingiva dylika fantasier hos henne? Hon blir först innan Saltikov, min nådiga matmor, som jag ska kyssa stoftet efter. Bara jag vakar över Vanja så är allt bra. Och jag står väl till hos det höga försteparet. Ve då min arma rygg. Försten piskar ihjäl mig med egen hand. Jag är icke den första av hans livägna som varit utsatt för sådan. Han har gjort det förr. Jag minns det. Men du, Vanja, hon höjde huvudet och fäste sina dimmiga, blodsprängda ögon på Vanja. Du håller dig därför beskedligt på mattan, förstår du. Bara bröllopet är överstökat så slipper du ut för att föras bort. Långt bort på ett dårhus, ty du är tokig. Begriper du att friherrinnan Wilderbrand vill ha dig tokig för att bli av med dig? Och försten med dessutom. Din tid är slut. Kärleken också, din toka. Nu sitter den förnäma damen vid hans sida. Så präktigt utstyrd och smyckad med förstediademet. Åh, så grant det strålar. Det var inte för dig, lilla Vanja, bröllopet. Marsas röst blev svagare och mera otydlig. Du skulle bra gärna vilja vara med på bröllopet, lilla Vanja. Skynda dig upp då. Spring! Spring till Kumla och klä dig i brudklänningen. Åh, vad försten skulle bli lurad då du kommer fram till altaret. Du istället för friherrinnan Wildebrand. Jag ska hjälpa dig på flykten. Försten ljög då han sade att han reste till Ryssland. Han har aldrig rest. Han håller som bäst på nu att bädda brudsängen. Här försökte Marsa att resa sig. Hon stod ett ögonblick med darrande ben och ämnade just att taga ett steg framåt. Omöjligt. Hastigt sträckte hon ut båda händerna med vitt utspärrade fingrar. Liksom sökte hon ett stöd. Hon grep i luften, vaggade framåt och föll tungt till golvet. Där låg hon nu utan sans och reda. Hon har förrått sig, tänkte slutligen Vanja, med en smygande köld omkring hjärtat. Hennes prat har kanske någon betydelse. Om jag skulle vara bedragen och förrådd. Det är då hon, denna orm, som lockat honom. Vanja reste sig beslutsamt upp i bädden. Ångesten och förtvivlan gav henne krafter. Nej, jag ska icke gå till Kumla och taga på mig hennes bruddräkt som Marsa manade mig till. Jag ska gå dit ned i slottsrummen och om jag finner honom där. Nej, det kan ej vara möjligt att så kan vara. Men denna kvinna, denna falska orm som sugit sig fast vid hans hjärta och sprutat sitt gift i hans själ, vad förmår icke hon medan jag ligger här inspärrad och hjälplös? Hon kröp upp ur bädden. Det var så undligt att stå på fötterna. Det gick runt omkring i hennes huvud, men denna svaghetskänsla gick snart över. Hon sökte rätt på sina kläder. Hon trädde på sig några vita kjolar och en lång vit tröja. Möt jag någon skola det gå ur vägen, ty det skola säkert taga mig för vålnaden. Hur så blek jag är, tillade hon efter att ha kastat en blick i spegeln på väggen. Det var tyst, alldeles tyst. Med lätta steg skred hon långsamt genom förstugan, ibland dröjande, ty hon kände sig ännu så matt och svag att benen skälvde under henne. Hon hade dock lyckan med sig och kom alldeles obemärkt in i förstens våning. Men det var som om hon hade inträtt i en helt annan boning. Så stor var hennes häpnad över förändringen som här hade försiggått. Hon stirrade omkring sig likt ett barn vid åsynen av en hop granna oväntade leksaker. Denna främmande lyx bländade henne och slog henne med yttersta förvåning. Därpå gick hon igenom det ena rummet efter det andra tills hon slutligen kom in i den kammare som en gång hade varit hennes eget vilorum. Hon stannade på tröskeln efter att ha dragit det tunga sammetsdraperiet åt sidan. Häpen överraskad av den lyx som här också mötte henne. Hon visste ju förut att hennes säng var bortflyttad, att varje spår efter henne var utplånat, men ändå förvånades hon och greps av en djup smärta. Den luft som slog emot henne var nära att kväva hennes livsandar. Det var samma violdoft som Ethel alltid genomdränkte sig med, vilken låg tung och stark här inne bland mjuka silkestecken och spetsprydda kuddar. En förfärlig aning viskade inom henne att det var för en annan skull allt detta hade tillkommit. En annan, vad Marsha i sin yrsel hade förrått, framstod nu för Vanja i sanningens ljus. Nej, nej, på ett sådant sätt kan ej en man bedraga, mumlade hon. Hon störtade in i hans enskilda rum och fram till den höga pärlemoinlagda pulpeten, på vilken stod ett chatull i vilket hon visste att Gregor förvarade den vigselattest prästen hade givit honom, då det i hemlighet inför Gud blivit man och hustru. Gregor hade visat henne detta viktiga papper för att därmed väcka hennes stolthet och elda hennes kärlek. Och hon var också stolt över att ur sin ringhet ha blivit så upphöjd och lycklig över att älskas av honom, som förstått att så helt och hållet inkräkta hennes hjärta och själ. Hon visste icke egentligen varför hon ville bemäktigas i detta papper. Det var liksom hon hade fått en ingivelse att hon själv skulle bevara detsamma. Med darrande men dock säker hand öppnade hon chatullet, vilken försten besynnerligt nog låtit vara olåst, och tog upp från dess botten vigselattesten, vilken hon mycket väl igenkände. Hon gömde den invid sin barm, skälvande av rädsla, som om hon hade begått ett stort brott. En inre stämma uppmanade henne att fly bakom den höga eldskärmen framför spisen, ty i samma ögonblick hörde hon steg, väl bekanta steg. Det var Gregor som kom in, icke anande att Vanja bespejade honom. Gregor såg mycket lycklig ut, obekymrad och lättsinnig. Han log till och med då han stannade framför spegeln, strök sitt välvårdade skägg och betraktade sin bild med självbehag. Han fann sig själv vacker och ståtlig, och där hade han ej heller så orätt. Hon drog ett djupt andetag, störtade sedan fram utan ett ögonblicks betänkande. Gregor hörde ett svagt prassel och vände sig om. Han såg Vanja, knäböjande, förkrossande och oigenkännlig i sin avtärda, rörande skönhet. Vanja, är det du? Sade han förskräckt, icke troende sina ögon. Förlåt mig, stammade hennes läppar ännu en gång, men hon vågade ej se upp till honom. En förfärlig ångest hade bemäktigat sig henne, och hon grep i sin förskräckelse med darrande händer om hans ena arm. Gregor, skällde hennes läppar fram. Gregor, Vanja, han stödde henne och bar henne till divanen. Varför kunde du ej invänta mig? Jag kunde icke, Gregor. Vanja, han vågade icke tala hårt till henne. Du är så blek och avtärd. Åh, Gregor, hur kan jag vara annat då jag lidit så mycket? När kom du tillbaka från Ryssland? Idag kanske, frågade hon och log i sista stunden ännu troende att han var oskyldig till allt vad hon kommit att misstänka. Ja, jag kom idag. Gregor visste ej hur han bäst skulle behandla henne. Men varför har du kommit hit, Vanja? Vet du ej i vilken farlig belägenhet du kan försätta mig? Gregor, det låg något halvbrustet i den blick Vanja fäste på honom. Du kan väl förstå hur mycket jag har längtat efter dig. Jag smög mig hit. Men Marsha, kunde hon ej avhålla dig från detta oförståndiga steg? Gregor begrep att det vore klokast av honom att dölja sin vrede. Vanja måste föras bort så fort som möjligt i all tysthet utan att hon själv visste varför. Vanja, han fattade hennes hand och tvingade henne att stiga upp från divanen. Kom med mig så ska jag förtro dig något. Följ mig dit ned i källarvalven så ska du få se vilken glad överraskning jag berättar dig. Gregor höll Vanjas hand sluten i sin. Han kände ett häftigt begär att krossa och tillintetgöra denna svaga, bräckliga varelse som släpade sig fram vid hans sida. Men klokheten bjöd honom att vara försiktig. Han skulle nog veta att bli av med henne för alltid. Han hade redan i sin nattsvarta själ uppgjort en plan på vad sätt detta skulle ske. Tanken hade kommit blixtsnabbt över honom. Tanken på att gömma den olyckliga Vanja för alltid. Att låta henne dö utan ett enda vittne som en gång kunde förråda och anklaga honom. Men han måste göra det nu genast. Ty hur skulle han eljest kunna befria sig från henne? Han erinrade sig de hemlighetsfulla lönngångarna under källarvalven om vilka han hade hört talas, men vilka ingen närmare hade undersökt. Om han skulle söka övertala Vanja att stiga ned i de underjordiska gångarna, locka henne ut för trappan och så slå dörren igen om henne för att låta henne därstädes dö en svår, kvalfull död. Dödskampen kunde ej bli allt för lång. Hon var ju så utmärglad, så ytterst svag att det säkert icke skulle dröja länge förrän hon hade utandats sin sista suck. Han bevade icke tillbaka för denna grymma, avgrundslika plan som plötsligt hade upprunnit i hans hjärna. Men hur kunna förmå henne att gå ned i källaren? Jag har berett dig en glad överraskning, Vanja, upprepade han, bemödande sig att lägga en öm ton i rösten. Tack, Gregor, men hon sjöng åter tillbaka på divanen. Jag förstår dig icke riktigt. Jag känner ej igen dig, Gregor. Det är som om du hade mycket förändrat dig. Du såg icke så där ut förr. Dina ögon hade då en helt annan blick. Åh, minns du första gången du talade till mig om din kärlek? Det var helt annorlunda då. Det är bara en sjuklig inbildning av dig, Vanja. Han böjde sig ner över henne och var nog falsk att smeka hennes böljande hår. Ja, kanske det är en inbildning detta. Men jag tyckte att Marsa sade det i ruset. Hon ligger drucken där uppe. Ett ljus gick upp för Gregor. Han visste nu hur allt hade gått till. Men detta skulle stå Marsa dyrt, tänkte han med av dovt raseri hopbitna tänder. Han skulle piska henne så att blodet skulle tränga fram ur huden. Han stod en stund försjunken i tankar. Vanja, sade han sedan mycket lågt, nästan dystert. Det är uselt av Marsa att inbilla dig sådana där galenskaper. Men du ska bli befriad från henne. När? Vanja grep häftigt efter hans hand. När får jag slippa ut ur mitt fängelse, den hemska tonkammaren? Jag längtar så mycket, både efter luft och sol. Du ska ej längre behöva vänta. Barnet, viskade Vanja med en stämma som uttryckte den mest rörande och undergivna sorg. Hon dog, den lilla, utan att jag ens fick kyssa henne. Du vet väl var Marsa begrov henne? Bakom kyrkan, sade hon. Ja, jag vet det, men tänk icke längre därpå. Jag skall icke heller göra det, eftersom du vill det, Gregor. Men vi skulle en gång bedja tillsammans på hennes grav. Ja, om det kan vara dig till någon tröst och lugn. Men Vanja, tror du dig icke äga tillräckliga krafter att gå ned med mig under källarvalven? Jag har låtit öppna dörren till den underjordiska gången som leder ner till sjön. Jag skulle önska att du gick gången fram. Jag har berett dig en stor överraskning. Jag har låtit uppresa ett altare för din skull, Vanja. Där kan du ostörd ha din gudstjänst utan några besvärliga vittnen som endast hysa vanvördnad för dina ryska böner. Låt mig genast gå dit, Gregor. Hennes ögon flammade upp av ett nytt liv. Där vill jag bedja till helgonen. Åh, vad du är god som på ett sådant sätt har tänkt på mig. Han log i hemlighet över den listiga plan han lyckats så i hast uppfinna. Han hade henne nu i sitt våld. Du träffade ju mina föräldrar, Gregor, fortfor Vanja. Min lillebror såg du ju också. Ja, Vanja, det hälsade dig så hjärtligt, alla dina kära. Du skall snart få återse dem. Han hjälpte henne upp. Hon darrade lite, men övervann dock snart sin svaghet. Försök att gå före mig, sade Gregor. Jag skall snart komma efter. Möter du någon? Han log. Säg aldrig ett ord. Gå blott din väg rakt fram. Så kunna det ju taga dig för vålnaden. Vanja log också. Ja, det kunde gärna taga henne för vita frun. Och vitklädd var hon ju också. Ge mig dock något att svepa om mig med. Jag fryser. Gregor ville icke neka henne detta. Han gick in efter en rundskuren kappa och lade den över hennes axlar. Vålnaden kunde mycket väl uppträda på ett sådant sätt, skämtade han. Med tysta steg skred Vanja genom våningen och ut i den stora förstugan. Därpå vek hon av till källartrappan. En gång stannade hon. En känsla av förskräckelse, nästan dödsångest, grep henne. Nej, icke ett steg vidare, ropade liksom en röst i hennes inre. Vänd om, olyckliga. Det svartnade för hennes ögon. Hon famlade ut efter muren med ena handen för att hålla sig uppe. Ett ögonblicks svaghet hade kommit över henne, men blott för ett ögonblick, ty i nästa sekund sträckte hon ut sina utmattade lemmar. Vad har jag väl att frukta för, tänkte hon. Vanja stod kvar tills Gregor kom. Det sade ingenting. Det räckte endast varandra händerna och försvann under källarvalven. Vanjas fingrar vore kalla som is, medan förstens hand som höll henne fast brann som om blodet hade förvandlat sig till eld i hans ådror. Gregor tände en lykta. Sedan lyssnade han efter om det vore ensamma. Icke ett ljud kunde förnimmas. Då låste han försiktigt och hastigt upp dörren till den underjordiska gången. Skynda dig, uppmanade han Vanja. Gå innan vi blir upptäckta, ty jag vill icke att någon ska se oss tillsammans här. Hans röst darrade, han nästan flämtade fram orden, och detta väckte Vanja till besinning. Vanja såg ned i mörkret. Hon drog sig skrämd tillbaka. Hu, det är som om jag blickade ner i en grav. Nej, Gregor, jag kan inte. Låt mig dröja härmed till en annan gång. Vanja, han grep henne så hårt i armen att hon uppgav ett svagt skri av smärta. Inga barnsligheter. Är detta tacken för den glädje jag har sökt att bereda dig? Hon suckade, men ville icke taga ett steg framåt. Hon skulle helst vilja vända om och fly. Varför kunde hon ej redogöra för? Då drog han henne med våld, först milt, men sedan med hastig vrede fram till trappan. Släppte i samma ögonblick lyktan så att ljuset slocknade. Ett kolsvart mörker omgav dem. Desto bättre för honom, ty han ville ej se hennes ansikte för att slippa minnas den sista blick hon fäste på honom. Gregor, men hon hann icke mer än uttala hans namn förrän hon kände hur han kastade henne ut för trappan. Därpå föll dörren tungt igen. Nyckeln vreds om i låset och drogs därur. Han stod en stund och lyssnade. Icke ett ljud hördes nedifrån. Hon hade säkert blivit ihjälslagen. Bäste, mumlade han och dröjde ännu. Tystnaden fortfor. Han gick upp till sina rum men begav sig snart åter ned i källaren och lyssnade vid dörren. Samma dödstystnad rådde där hela dagen och natten. Ty han gick där oavbrutet fram och tillbaka, gripen av ångest över att hon kanske ej vore död utan endast avsvimmad och möjligen sedan kunna leta sig upp för trappan, bulta på dörren och ropa på hjälp i sin nöd. Men han tycktes ingenting behöva frukta, ty icke det minsta ljud trängde upp där nedifrån. Dagen därpå lät Saltykov tillkalla flera murare som murade igen dörren och kalkade den till lika med alla de övriga källarvalven. På så sätt glömde så småningom folket på slottet i vilken mur dörren befanns till den underjordiska gången. Och än idag söker man förgäves efter den. Ni har hört kapitel 21, del 2 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö. Tidigare avsnitt hittar ni på www.tyresoradion.se. Sökrutan ligger i övre högra hörnet. Sökordet är Vålnaden. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs.